För ett år sedan, den 4 juni 1989, rullade stridsvagnarna in på Himmelska fridens torg i Peking. Det blev slutet på 50 dagars demonstrationer i Kina. Riksradions Staffan Sonning var på plats under demokratirörelsens slutskede. Inför ettårsdagen har han gått igenom sina bandupptagningar och gjort det här minnesprogrammet.
Folkets befrielsearmé avtackas efter ett väl utfört arbete. Premiärminister Li Peng rapporterar till centralkommittén att kommitténs order har utförts. Soldaterna har utan hänsyn till sin egen säkerhet fullföljt sitt uppdrag. De har skyddat fosterlandet, huvudstaden och det socialistiska systemet. Det är en nyhetssändning i kinesisk TV i juni 1989. Det är den kinesiska regimens bild av slutet på 50 dagars vår i Peking. Det är egentligen inte skottsalvorna från automatkarbiner som jag minns bäst från våren i Peking. Det jag minns är människorna runt Himmelska fridens torg medan hoppet fortfarande fanns kvar på torget.
How to say? They found that one of the committee member, Mr. Chen Yuming and Bai Dongping, was arrested by the railway station policemen. They were kidnapped. The workers in capital.
200 beslutsamma människor blockerar ingången till säkerhetspolisens högkvarter i Peking. De kräver att få veta vad som har hänt med två av deras kamrater som har försvunnit under natten. Det är två arbetare som gripits. En jobbar vid järnvägen och en vid det statliga flygbolaget. Med hjälp av skrällande högtalare försöker polisen störa demonstrationen så mycket som möjligt. Och från översta våningen fotograferar säkerhetspolisen alla som samlats utanför järngrindarna. Men efter ett par timmar så ger sig polisen. Tre representanter för demonstranterna ska släppas in. De stannar till i grindöppningen, tittar ut över sina kamrater, höjer varsin knuten näve och går in i polishuset. Det skulle kunna vara Östberlin, Prag eller Warszawa under hösten 1989 när folk hunnit gå så långt att de vågade ge sig på sin egen hemliga polis. Men det är det inte, det är Peking. Det är ett stenkast från Himmelska fridens torg och det är ett halvår innan den första stenen knackades loss ur Berlinmuren. Sovjetledaren Mikhail Gorbachev fick ofrivilligt spela en nyckelroll också i den kinesiska demokratirörelsen. Demonstranterna på Pekings gator krävde med slagord och nidvisor snabba reformer som i Sovjet. Ge oss glasnost och perestrojka stod det på plakaten. Och Gorbachev var dessutom själv på plats i Peking. Statsbesöket skulle innebära slutet på 30 års iskyla i förbindelserna mellan Kina och Sovjetunionen. Det skulle vara den stora politiska finalen för Kinas ledare Deng Xiaoping med världspressen på plats och med direktsändningar via satellit till världens alla tv-apparater. Istället blev det ett förödmjukande fiasko. Mottagningsceremonin för sovjetledaren fick hållas på Pekings flygplats eftersom Himmelska fridens torg var fullt med demonstranter. Bilkortegen fick smyga fram längs småvägar in till stan och Gorbachevs kransnedläggning på folkhjältarnas monument fick ställas in.
Да!
Det är lätt att få uppfattningen att demokratirörelsen i Kina var en spontan reaktion som dök upp från ingenstans under våren. Men så var det naturligtvis inte. Kina kastas alltid mellan perioder av lugn och oro. Nu hade studentrörelsen växt och organiserats under ett par år på Pekings universitet och högskolor. Och precis en månad innan Gorbachev anlände kom en tändande gnista. Hu Jiaobang dog. Hu var partisekreterare fram till 1987. Han var reformvänlig och avsattes efter en maktkamp inom partiet. Hu var redan tidigare en symbol för framåtskridande bland studenterna. Nu blev han närmast martyr. Två dagar efter Hus död samlades tusentals studenter på Himmelska fridens torg. De skulle få vara kvar i 50 dagar. Det är mitt i natten på Himmelska fridens torg. Det är mycket varmt och det blåser ljumma dofter av urin och avföring från avskrädeshögarna framför Historiska museet på torgets östra sida. Primitiva plåthögtalare skräller ut musik. Det är ur Händels Judas Maccabeus, den är mest känd som julsång hos oss. Dotter Sion, fröjda dig, ekade om och om igen ut över torget. De som skötte högtalaranläggningen tyckte att det var vackert, så de varvade Internationalen med Dotter Sion. Hit koncentrerades världens uppmärksamhet under några veckor. Här inledde 3000 studenter en hungerstrejk strax innan Gorbachevs besök. Här kom ambulanser med jämna mellanrum och hämtade bårar med till synes utmattade demonstranter. Här upprättade studenterna högkvarter med avspärrningar och legitimationskontroll och de startade en egen radiostation som sände via högtalare runt om på torget. Himmelska fridens torg har alltid spelat en central roll i Kina. Här ligger Mao begravd och här står folkhjältarnas monument. Torget är 40 hektar stort. Det är lika mycket som 52 fotbollsplaner och det ryms lätt en miljon människor på torget. Här förkunnades kejsarens påbud under hundratals år. Här utropades den kinesiska folkrepubliken i oktober 1949 och här höll Mao Zedong massmöten för rödgardisterna under 60-talets kulturrevolution. Så när det dök upp en två våningar hög kopia av USAs frihetsgudinna mitt på torget, då var det naturligtvis en oerhörd provokation.
They said this here is a serious place, so you cannot put something up like you want. It's a serious place. You must get the guarantee of the government. Mm. So it is forbidden to this one is forbidden. Mm.
Aren't you afraid of what's going to happen?
Because there are so many people. they can't catch every people. We are not afraid, I think.
Nej, de var inte rädda. Våren 1989 var Himmelska fridens torg en egendomlig blandning av scoutläger, rockkonsert och politiskt väckelsemöte. Det påminner inte så lite om den politiska ungdomsrörelsen i väst under slutet av 60-talet. Nätterna fylldes av romantiska sånger och ovana politiska diskussioner. Demokrati och frihet stod det på banderollerna. Det är enkla och grundläggande krav, men de blir komplicerade i Kina. Kina är ett u-land med över en miljard människor. 800 miljoner är bönder som bedriver ett mycket primitivt jordbruk. Och bortåt 100 miljoner lever under fattigdomsgränsen också enligt den kinesiska måttstocken. Och samhällssystemet är fortfarande i grunden feodalt. Informationen om vad som händer i samhället sprids långsamt eller inte alls. Det finns inga informationskanaler. 1989 hittade en statlig undersökning flera byar där folk trodde att kulturrevolutionen pågick och att landet leddes av Mao Zedong. Då hade Mao varit död i 13 år. Vad betyder kravet på demokrati under sådana förhållanden, kan man fråga sig.
It is for free freedom, for democracy.
What freedom? What freedom? Freedom. What do you want?
Want the human rights. I think the students want the human rights. But the most people in China just want the government to become more better, but not just democracy and human rights, I think. So the students are the leader of the movement.
Vi vill förbättra de mänskliga rättigheterna i Kina, men de flesta kineser vill nog bara ha en bättre partiledning, sa en av studentledarna till mig natten till den 2 juni. Kraven på demokrati och frihet ska nog tolkas som högtidliga ord för mer jordnära krav på renhållning och reformpolitik. Flera av studenterna på torget förklarade till exempel för mig att med mer demokrati så menar de mindre korruption. Det paradoxala är att demokratirörelsen i Kina växte fram under den mest liberala ledning som landet haft. Under 10 år hade Deng Xiaoping målmedvetet öppnat landet mot omvärlden. Västerländska affärsmän släpptes in, privata företag uppmuntrades och många kineser kunde köpa cyklar, kylskåp och tv-apparater. Men ekonomin hade börjat skena, tillväxten gick för fort och inflationen knäckte de redan blygsamma inkomsterna för stora grupper, inte minst studenterna. Och samtidigt fick kineserna se hur släktingar och vänner till partipampar på alla nivåer tilldelades de bästa posterna i den nya penningdansen. Och de högsta ledarnas familjer figurerade i allsköns skumma ekonomiska affärer. Inte ens den store ledaren Deng Xiaoping höll sig ren. Hans egen son var inblandad i ledningen för det mest skandalomsusade handelshuset. Och det är kanske inte så konstigt att reformpolitiken i sig föder krav på nya och snabbare reformer. Se bara hur det har gått i Östeuropa. När regimerna tillåter en spricka i dammen så är det bara en fråga om tid innan flodvågen kommer. Demokratirörelsen våren 1989 i Kina utvecklades till ett stöd för den mer reformvänliga falangen inom det ständigt stridande kommunistpartiet. Premiärminister Li Peng blev symbolen för de föraktade bakåtsträvarna och demonstranterna krävde högljutt hans avgång när de passerade porten till den nya förbjudna staden Chongnanhai, där de högsta ledarna bor och arbetar. Partiledaren Chao Xiang symboliserade reformpolitiken. Men det sista vi såg av Chao var då han i tv den 19 maj gråtande misslyckades med att få studenterna att avbryta sin hungerstrejk. Den egentliga ledaren och arkitekten bakom reformpolitiken var Deng Xiaoping. Nu valde han sida och han gav tyglarna till den hårda linjens män. Den 20 maj utfärdades undantagstillstånd i Peking. Och de amerikanska tv-bolagen kunde direkt sända hur satellitlänkarna till omvärlden stängdes av.
Mr. Gorbachev, China visit is over. Now I'm here announcing that CNN should stop the movable earth station and its transmitting frequencies right away. Goodbye from Beijing.
Nu var det 15 dagar kvar till det blodiga slutet. Och det är nödvändigt att fråga sig vem som tjänade på att låta folkets befrielsearmé krossa obeväpnade studenter. För på ytan är operationen obegriplig. Demonstrationerna var på väg att ta slut av sig själv. Protesterna hade kulminerat 3 dagar tidigare. Då hade mer än 1 miljon människor gått ut på gatorna i den största demonstration som förekommit i Peking. Nu började engagemanget mattas av. Vi som satt i Peking talade om utmattningstaktiken som såg ut att fungera. Folksamlingen på torget minskade stadigt. I början på juni fanns bara några tusen envisa demonstranter kvar. Studenter hade dessutom börjat strida inbördes. När den 10 meter höga frihetsgudinnan monterades upp på torget så höjde det visserligen stämningen igen ett par dagar. men det stod klart att massdemonstrationerna var över för den här gången. När natten mot fredag den 2 juni hade gått så andades vi ut. Ska torget rensas med våld så blir det inte under helgen, tänkte vi. För på helgerna förvandlades demonstrationerna till folkfest och de skickar naturligtvis inte in militären när det är som mest folk ute, tänkte vi. Men det skulle bli precis tvärtom. Samma kväll, fredag alltså, kom nästa inslag i samma mönster. Tusentals obeväpnade soldater sattes in i Pekings centrum. Det var unga vettskrämda rekryter som inte hade en aning om vad de skulle ta sig till när Pekingborna strömmade ut på gatorna för att tala dem till rätta. Soldaterna kom aldrig fram till torget. På lördag morgon stod militärbilar med sönderskurna däck kvar på gatorna mellan barrikaderna som satts upp under natten. Mer mobiliserad än så här kunde Pekings befolkning knappast bli. Och på kvällen kom stridsvagnarna. Under ett hisnande ögonblick var det en ensam man mot en armé. Han såg ut som en tjänsteman som tagit av sig kavajen. Han hade vit skjorta och mörka byxor och han ställde sig i vägen för stridsvagnarna. Han hejdade kolonnen under på sin höjd en minut innan hans vänner övertalade honom att lämna gatan. Men tv-bilden av den minuten förpassade i omvärldens ögon Kinas partiledning för gott till historiens terrorkabinett. Badet utspelades när soldaterna slog sig fram från militärförläggningarna i Pekings utkanter till Himmelska fridens torg. Människorna sköts ihjäl med automatkarbiner eller krossades under stridsvagnarnas larvfötter. Hur många som dog, det vet vi inte. Det kinesiska Röda korset sa först att de räknat ihop 2600 döda på Pekings sjukhus. Men den siffran tog de senare tillbaka. Partiledningens officiella siffra är 300. Det tog 3 dagar för partiets propagandaenheter att sätta ihop partiledningens version av vad som egentligen hänt under våren i Peking. Den 8 juni uppmanades Pekingborna från högtalarbilar att leta upp en tv-apparat att titta på. Där spelades den officiella versionen upp, gång på gång. Till bilder av brinnande bilar och upprörda folkmassor fick vi veta att oroligheterna i Peking hade iscensatts av en liten grupp huliganer och upploppsmakare. Vi fick se hur hjältemodiga soldater med kritvita bandage trots sina skador nu sopade gatorna med enkla kvastar, applåderade av de tacksamma massorna. Och vi fick veta att det är varje medborgares rättighet och plikt att anmäla de brottslingar och kriminella som deltagit i oroligheterna. Det här är en tv-reporter som läser upp telefonnummer för angivare i Peking. 512 48 48 eller 512 56 66 skulle man ringa om man kände någon som verkade misstänkt. De följande veckorna publicerade tidningar och radio rapporter där patriotiska mödrar påstås ha angett sina söner och syskon anmält varann. Allt för partiets bästa. Och budskapet gick naturligtvis fram. Efter 50 dagars vår retirerade människorna in i tystnaden igen. Och folkets befrielsearmé avtackades efter ett väl utfört arbete.
Segraren kommer, Händels Judas Maccabeus, avslutade Staffan Sonnings program om demokratirörelsen i Kina våren 1989.
rapport om rättegångar den 29 november 1990.
Världens ögon är riktade på Persiska viken. Alla är angelägna om att Kina ska befinna sig mitt föran när rösterna ska läggas om en ny resolution i säkerhetsrådet. Följaktligen mindre ljus på vad Kina gör på hemmaplan, och regimen använder det läget till att i snabb stridström föra dem som anklagats för att vara uppviglare vid demokratidemonstrationerna i maj i Peking i fjol. Manifestationerna som slutade med regimens massaker på den himmelska fridens torg, att föra dessa personer inför rätta. Tills nu har Kinas premiärminister Li Peng i samtal med gästande utländska politiker försäkrat att dissidenterna tvärtom skulle släppas snarast. Men nu har till exempel Wang Yuntao, den 32-årige redaktören för det som för 2 år sedan var landets mest intellektuella och fritänkande tidskrift Economic Studies Weekly, han har åtalats som en, jag citerar, ledande anstiftare till uppror. Döms han till straffet livstidsfängelse eller nackskott. Och tidskriftens utgivare Chen Ximing står också åtalad och hålls fängslad i Xinjiang-fängelset där politiska fångar brukar hamna. En ledande aktivist för mänskliga rättigheter, Ren Wanding, åtalas för kontrarevolutionärt uppror mot studentledaren Wang Danwex. Enligt kinesiska källor åtal inom någon vecka. En västdiplomat uppger att åtal förbereds för ytterligare 10 studentledare, och på universiteten pågår nu, 1,5 år efter manifestationerna, utredningar om vilka som deltog i dem. Daphne Heimersson, Hong Kong.
Den 25 mars 1991 så öppnas i Kina folkkongressen. Här är en rapport från Kina idag.
Nu på morgonen öppnade den kinesiska folkkongressen, och där talades om fortsatt socialism, ekonomisk öppenhet och starkare försvar, rapporterar vår Asienkorrespondent.
I folkets stora hall vid den himmelska fridens torg i Peking samlades för några timmar sedan det kinesiska kommunistpartiets 3000 så kallat folkvalda delegater för att under 14 dagar under namnet Nationella folkkongressen vara Kinas högsta lagstiftande organ. Och första talare i morse var premiärminister Li Peng, som höll ett 170 A4-sidor långt anförande, och medan övriga socialistländer i världen är på väg att pulveriseras fanns det tillförsikt i Li Pengs tal. Vi upplevde enorma framgångar på 80-talet, sa han, och under de senaste 2 åren har vi gjort fortsatta framsteg trots utländska påtryckningar och trots inrikesproblem, och den kinesiska socialismen är fast som klippan. De utländska påtryckningarna han syftade på, de har bestått i en önskan om förbättrade mänskliga rättigheter i Kina, och de inrikesproblemen syftar han på demokratirörelsens manifestationer, de som han slagit ner i blodbad. Riksdagsmännen reste sig ur sina stolar och applåderade när Li Pengs röst gick upp i falsett och han förklarade ingen förändring ska ske i landets ideologi. Li Pengs optimism är inte ogrundad. Massaken för 2 år sedan är glömd och förlåten av omvärldens ledare. Politiker och affärsmän strömmar till Kina igen. Kina har visst igen ett u-lands flesta karaktäristiska, och ekonomin är urgröpt. Riksdagsmännen har, när de ska spika den nya 5-årsplanen, att registrera det största budgetunderskottet i landets historia, 20 miljarder kronor. Men ledarskapet ger dem ändå order att rösta genom ett ökat anslag till krigsmakten med 12%. Och parallellt med det kommer partiet återintroducera 80-talets öppna politik. Modeordet bland partikoryféerna är Tu Ming Du, som på mandarin kinesiska alltså är glasnost, öppenhet. Men bara i ekonomin, inte i mänskliga rättigheter. Det menas inte att debatten ska få bli högre i tak. Dock markeras en anda av försoning. Zhao Jiang, som sparkades som partisekreterare och anklagades för att ha samarbetat med demokratidemonstranterna, han tilläts bli delegat. Dock bad Zhao att slippa närvara idag i folkets stora hall. Li Peng var på podiet omgiven av hela det kinesiska ledarskapet, frånsett patriarken, den snart 87-årige Deng Xiaoping. Daphne Heimersson, Hong Kong.
Rapporten 3 juni 1991 inför tvåårsdagen av massakern på Himmelska fridens torg.
På universiteten i Peking görs just nu husrannsakan i studentrummen. Poliserna jagar tomglas. Flaskor krossades den 4 juni i fjol som protest mot att demokratirörelsen så blodigt slogs ner ett år tidigare. Och flaskorna har en speciell symbolik. Deng Xiaoping. Det namnet kan betyda liten flaska och det är också namnet på landets politiska patriark. Det råder protestströmningar just nu och polisen tänker inte låta demonstrationer för mänskliga rättigheter blomma fullt ut. Igår kväll var misstänksamheten stor på den Himmelska fridens torg, det som blev så blodbesudlat natten för två år sedan. Fullt av civilklädda poliser och som om det inte räckte spärrades för några timmar sedan torget totalt av för allmänheten. Det gavs en förklaring. På torget ska hållas en välkomstceremoni för Jamaikas gästande premiärminister, hette det. Men det kinesiska ledarskapet kommer inte ifrån dålig publicitet kring årsdagen. I det nummer av Time Magazine som kommer ut idag hävdas att landets mest kända politiska fånge, Jiang Qing, som är änka efter Mao Zedong och som dömdes som ledare för de fyras gäng, att hon för några veckor sedan i fångenskapen ska ha begått självmord, att hon ska ha hängt sig. Och när Amnesty International i natt släpper sin senaste rapport om tillståndet i Kina kommer rapporten att säga: de summariska avrättningarna, de godtyckliga anhållandena och de ohederliga rättegångarna har blivit fler sedan den kinesiska regimen för två år sedan slog ner demonstranterna. Staffan Heimersson, Hongkong.
Och så tidigt morgon den 4 juni 1991.
Studenter krossade som en symbolisk handling tombuteljer och många flaskor slungades som projektiler mot polisbilar. Och studenterna ropade det kinesiska ordet sha, som kan betyda både döda och dumbommar. Och vid det berömda torget självt patrullerade soldater med AK-47er. Kring midnatt spärrades områdena kring de största universiteten av totalt. Journalister som fanns vid grindarna skuffades bort. Ett kanadensiskt tv-team anhölls. Och den kinesiska myndigheterna såg till både att tv inte kunde sända sina rapporter med satellit ut över världen och att kineser inte kunde titta på utländska tv-bilder. Partiets generalsekreterare Jiang Zemin hade i ett hemligt dokument uppmanat partikadrarna att hålla uppsikt över en skara reaktionära element, alltså demokratistudenter, som kanske skulle ställa till upplopp. Och en partitidning uppgav att en grupp med namnet Blå partiet planerade att mörda partimedlemmar på sjukhus. Precis till årsdagen av massakern publicerade Amnesty International en rapport som spikade fast att regimens brott mot mänskliga rättigheter de två senaste åren ökat. Under 1990 utdömdes flera tusen dödsdomar och de flesta av dem verkställdes. Staffan Heimersson, Hongkong.
Februari 1992. Kina i förvandling. En rapport.
Den åldrige kinesiske ledaren Deng Xiaoping har just nu övertagit i maktkampen i Peking. Dag för dag kommer signaler om hur den fria företagsamheten ska öka inom ramen för, som det heter, socialism med kinesiska förtecken. I planerna ingår att snabbt göra hundratals miljoner bönder till industriarbetare. Här är vår utsände från Peking.
Det blir den största strukturrationaliseringen i världshistorien. 300 miljoner bönder och lantarbetare ska bort. Och det ska, enligt en av Pekings många officiella dagstidningar, ske fort. Tidningen heter Vetenskaps- och teknologidagbladet. Och den säger: vid sekelskiftet kommer Kina med nuvarande utveckling att ha 520 miljoner människor sysselsatta inom åkerbruket. Men inom åkerbruket behövs då bara 200 miljoner. De andra, 300 miljoner alltså, måste skaffa sig jobb inom industrin. Men i stadsområdena kommer bara 20 miljoner nya jobb att erbjudas. Resten måste finna industriell sysselsättning på egen hand på landsbygden. Den privata landsbygdsindustrin måste gynnas på statsföretagens bekostnad, säger den officiella tidningen. I ett partidokument vars innehåll blivit känt just idag säger kommunistpartiets patriark Deng Xiaoping att provinsen Guangdong i södra Kina, och som ligger granne med Hongkong och med lika många invånare som de största europeiska länderna, att den provinsen, citat, ska haka på de fyra små drakarnas exempel och om 20 år vara de jämbördiga. Deng vill alltså oförblommerat att en del av Kina snart ska vara som Taiwan och Sydkorea, Singapore och Hongkong. Guangdong-provinsen med staden Canton har rusat från övriga landet i produktion och levnadsstandard, men Deng vill att farten ska öka ytterligare.